också då, eller?
Åklagarna har sagt att han med stor sannolikhet kommer att föras tillbaka till Frankrike där han ju redan har ett fängelsestraff att avtjäna. Sen därefter, om han har avtjänat det och sen ska föras till Bryssel där han också har ett fängelsestraff, så ska han avtjäna det. Så det är, han kommer sannolikt inte att avtjäna något straff i Sverige på lång tid.
Men när han väl har avtjänat de andra fängelsestraffen och det då skulle bli dags för svenskt fängelse, så kommer han i så fall vara väldigt gammal. Tack så mycket, Revent.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Gäst var Revent Checho. Programledare Robin Olin. Producerade gjorde Åsa Secker. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till dagenseko@sverigesradio.se.
Och det här var en återutsändning från igår. Nu är klockan 5. Det är dags för Ekonyheter.
Nu Ekot. I Jakobsberg norr om Stockholm har polisen gjort flera gripanden efter en misstänkt skottlossning vid 00:30 i natt. Det skriver polisen på sin sajt. En person ska ha uppfattat det som att hen blev beskjuten men klarade sig utan skador. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Efter att 14-årige Mohammed försvunnit och senare hittades mördad vill nu justitieombudsmannen, JO, att polisen utreder sitt eget agerande. Nils Westberg är byråchef på JO.
Vi har begärt att de ska göra en utredning och yttra sig över myndighetens hantering av uppgiften om pojkens försvinnande.
När Mohammed försvann kontaktade hans familj polisen gång på gång utan att bli tagen på allvar.
P4 Jönköping har avslöjat hur polisen i interna samtal valde bort att förhöra Mohammeds mamma eftersom de tyckte det kändes, citat, overkill med tolkförhör när de ändå inte tänkt vidta några åtgärder. Istället raljerade de om att ringa mamman på sin bästa somaliska.
Bedömningen ska särskilt beröra om de polisanställdas agerande har varit förenligt med bestämmelsen i regeringsformen om saklighet och opartiskhet.
Polisregion Öst har tidigare sagt att de välkomnar JOs granskning. Reportrar Petra Levinsson och Marcus Engberg i P4 Jönköping. Efter att president Donald Trump beordrat tusentals nationalgardister och 700 marinkårssoldater till Los Angeles där stora protester pågår, stämmer nu Kaliforniens guvernör Gavin Newsom regeringen för att inte följa konstitutionen. Newsom skriver på X att Kalifornien ska stå upp för demokratiska principer, principer som är hörnstenar för USA vars folk styrs av civilt och inte militärt ledarskap.
P1, Sveriges Radio.
Det finns flera tusen olika fågelarter i världen. Men vad som faktiskt är en art eller inte råder det oenighet om. Men den 10 juni kommer en ny fågellista över världens alla fågelarter att presenteras och är tänkt att ena vår syn om vilka arter som finns. Vi träffar ornitologiprofessorn Per Ahlström som hjälpt till med att ta fram den här fågellistan. Alldeles strax i Vetenskapsradion.
Men innan vi hör reportaget av Filip Varenius kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt tisdag morgon den 10 juni. Idag har Svante och Boris namnsdag. Nästa ekosändning kommer 17:30 och 17:05 börjar P1 morgon.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och nu på fredag den 13 möter vi Jessica Gedin, Camilla Liv och Jonathan Lindström. Programledare är Kattis Ahlström. Direktsändningen börjar alltså fredag eftermiddag 3:04. Nu ska vi än en gång sända Vetenskapsradion från igår.
Min gissning är att det blir fler i alla fall, utan tvekan fler arter.
Snart är ett mastodontarbete i hamn. En gemensam världslista över världens alla fåglar som ska ena vår syn på arterna. Tekniska framsteg och inte minst DNA har revolutionerat forskningen av fåglar, arter och släktträd. Och antalet arter ökar hela tiden. Samtidigt är gränsen för vad som är en art inte alltid helt lätt att dra. Se bara på kråkan som orsakar forskare huvudbry.
De är väldigt lika varandra i alla avseenden.
Varför är en gemensam lista över världens fåglar så viktig egentligen? Och hur upptäcker vi så att säga nya arter?
Och vi insåg ganska snabbt att nej, men det här kan omöjligt vara samma art med så skilda sånger.
Det här är Vetenskapsradion i P1. Jag heter Filip Arrhenius. Klockan har precis passerat 7 i Årike Fyris söder om Uppsala. Mellan en trädridå och ett vassbälte vid Fyrisån värmer solen och skyddar mot den kyliga nordanvinden. Fågelkören är i full gång. Per Ahlström, professor i ornitologi vid Uppsala universitet, lyssnar noga igenom de olika sångrösterna.
Ja, och vad har vi här då för någonting?
Här har vi en äktergal som sitter och sjunger längs med Fyrisån. Har precis kommit från tropiska Afrika. Och så hörs det sävsångar i bakgrunden här någonstans också. Lite längre bort. Har också kommit från tropiska Afrika alldeles nyligen.
Men vad för fågelarter som du kan säga att du har hört eller sett varierar? Det finns idag 4 stora fågellistor över världens fåglar att följa. Men det ska det bli ändring på. Sedan 2018 har det pågått ett arbete med att det bara ska finnas en lista över alla världens fåglar. Och Per har varit med under ett par av åren. Arbetet är nu i slutfasen och den 10 juni kommer listan att presenteras. Sävsångarens sång är utan tvekan underhållande. Men att prata om arter, taxonomi och världslistor med den i bakgrunden är kanske inte så optimalt. Vi går därför upp i skogen. Mycket bättre. För att bättre förstå arbetet med listan och fågelforskning är det nog bra att reda ut ett par begrepp. Så vad är egentligen en art?
Det är en fråga som är oerhört svår att besvara därför att den har diskuterats och debatterats i decennier. Det mest frekvent använda artbegreppet, det handlar om att arter är individer som förökar sig med varandra, åtminstone teoretiskt, om de får chansen. Men de är reproduktivt isolerade från andra arter. Och att de är reproduktivt isolerade betyder att de antingen inte parar sig med varandra om de får chansen, eller om de får en avkomma, en hybrid alltså, så är den antingen kanske steril eller den har sämre överlevnad än vad de så att säga rena föräldrarna har.
Kanske inte helt tydligt, men det handlar mycket om att de genom evolutionära processer skiljer sig från närbesläktade arter. Sen har vi underarter. Där finns ingen tydlig definition, mer än att det är sådan som inte är en art. Det är oftast en urskiljbar population inom en art. De kan ha vissa yttre skillnader, men är närmast genetiskt identiska. De kan para sig med andra underarter och få livskraftiga ungar och kan smälta samman till en och samma underart. Sedan har vi taxonomi. Vetenskapen att klassificera organismer till exempelvis släkten och arter.
Hur många arter finns det i världen på ett ungefär?
Ja, det har ökat enormt. Linné kände till 554, vill jag minnas, fågelarter i världen. Idag så talar vi om över 11 000 arter, så det har skett en dramatisk ökning där. Och det kommer att publiceras en gemensam lista över alla världens fågelarter som jag tror har 11 100 drygt arter totalt. Så att det, ja. Men antalet kommer att öka utan tvekan, så är det. Men det beror inte i första hand på att man hittar nya arter, för det är väldigt sällan. Det sker kanske 5 gånger per år att någon hittar och beskriver en ny fågelart. Och det är oftast i Sydamerika, kanske någon enstaka gång i Asien. Men däremot så inser man med hjälp av de här nya förfinade metoderna att vad som idag klassificeras som underarter är i själva verket så oerhört distinkta i så många avseenden att man föredrar att uppgradera dem så att säga till artstatus istället. Att man betraktar dem som olika arter därför att de skiljer sig i så många olika avseenden från varandra.
Den teknologiska utvecklingen har gett oss helt nya möjligheter att kunna studera fåglar.
Vi har ju fått mycket mer redskap idag för att studera arterna. Så vi kan ju som sagt göra noggranna analyser av deras sånger. Vi har väldigt bra inspelningsutrustning. Vi kan studera deras beteenden genom att vi har väldigt fin optik, bra kameror, videokameror och så vidare. Vi kan analysera hela arvsmassan genom den nya DNA-tekniken. Så vi har ju fått oerhört mycket bättre redskap. Plus att om man ser det ur ett globalt perspektiv så har vi ju möjlighet att resa över i princip hela världen idag, vilket man inte hade på samma sätt tidigare.
Hur kan det då gå till när man upptäcker en ny fågelart? Per tar sig till minnes när han och den forskningsgrupp han ledde hittade en trast i nordöstra Himalaya. I bergsområdena på flera tusen meters höjd fanns bergstrasten. Men det var något som inte riktigt stämde.
Vi hörde på en och samma plats så hörde vi två väldigt, väldigt skilda sångtyper som förefall komma från samma art. Och vi insåg ganska snabbt att nej, men det här kan omöjligt vara samma art med så skilda sånger. Och vi gjorde även lite uppspelningsförsök liksom bara för att testa så att det inte var en och samma art som hade två väldigt olika sångtyper. Och det var det inte. Och de fanns dessutom i väldigt skilda miljöer. En fanns i alpin miljö ovanför trädgränsen och en fanns i skogen nedanför.
Upp i bergen sjöng den så här. Och ner i skogarna sjöng den så här.
Jag minns att jag stod på en plats i nordöstra Himalaya på 4200 meters höjd eller något sånt där. Och jag hade då den alpina arten alldeles bredvid mig och sedan kunde jag höra i skogen nedanför så kunde jag höra den andra.
Det här blev startskottet för en lång process. De lyssnade mer noggrant på lätena, studerade fågelskinn på museum och samlade in DNA. Bland annat från fotsulan på museifåglarna.
Med hjälp av alla de här data som vi samlade in då, alltså både utseende, ljud, DNA-analyser, ekologiska skillnader och så vidare, så konstaterar vi att det här är inte en art utan det är egentligen tre olika arter och en av dem konstaterar vi, den hade inget namn. Så då fick vi ge den ett namn.
Den trasten som levde i skogarna blev Himalaya-trast. Den som levde i bergen blev alptrast. Och den tredje blev Sichuan-trast. Det här tog ungefär 7 år, så det krävs en hel del tid och arbete. Och trots den teknik vi har och den forskning som vi hittills gjort på fåglar är det fortfarande inte helt lätt att bestämma vad som är en art eller inte. Evolutionen är en långsam, gradvis process som kan ta lång tid. Och det är svårt att sätta en gräns för när en fågel skiljer sig så pass mycket från andra fåglar att den blir sin egna art. Sen är inte utvecklingen konstant heller. Vissa arter kan snabbt få olika utseenden men fortfarande vara genetiskt nära varandra. Sen finns det arter som ser närmast identiska ut men som genetiskt skiljer sig mycket från varandra. Exempelvis på grund av att de varit geografiskt åtskilda under en lång tid. Titta exempelvis på den vanliga kråkan. Här uppe i Norden, östra Europa samt Skottland och Irland är den svart med grå kropp. Och i västra Europa är den helt svart.
De betraktades under väldigt lång tid som olika underarter av samma art därför att de är väldigt lika varandra i alla avseenden. De möts i en hybridzon som går i nord-sydlig riktning genom Centraleuropa och även uppe i Skottland och norra Italien så finns det såna här hybridzoner där de faktiskt hybridiserar med varandra. Och de skiljer sig nästan inte i några andra avseenden än just färgteckningen. Så där får man länge ansett att det är samma art. De har samma ekologiska nischer och så vidare. Men sedan så omprövades detta och man bestämde sig för att nej, vi tycker att det är mer sannolikt att de behöver betraktas som olika arter. Den här hybridzonen är väldigt smal och den är konstant. Det verkar som om det finns reproduktiva barriärer mellan de här båda arterna, så därför så ångrade man sig och sa nej, men vi klassificerar det som olika arter istället.
Men nu verkar det som att synen ändrats och att den bör ses som samma art igen. Kråkan är trots allt en välstuderad art. En forskningsgrupp ledd av Uppsala universitet publicerade 2014 en studie där de tittade på kråkornas arvsmassa. De hittade väldigt små skillnader som fanns i generna som styrde färgen i fjädrarna och deras perception, alltså uppfattning av fjäderdräkten.
Så oerhört små skillnader, men skillnader som kanske är viktiga för just partnervalet, därför att gråkråkor föredrar att para sig med gråkråkor, svartkråkor föredrar att para sig med svartkråkor om de har chansen.
Kråkan är bara ett exempel där det råder oenighet, och i arbetet med den nya listan är det tänkt att titta närmare bland de här skillnaderna.
Vi har under det här arbetets gång identifierat mellan 1200 och upp till 2000 kanske olika exempel där det skiljer sig mellan de här listorna. Åtminstone en av listorna skiljer sig från de övriga i något avseende. Och det är inte alltid bara arter, utan det kan vara också handla om till exempel namnet på ett släkte till exempel. Men i alla fall ett stort antal exempel på skillnader mellan de här fyra listorna. Så vad vi har gjort är att vi har försökt, när de har identifierats, gå igenom alla de här exemplen och komma till ett konsensus. Vi har haft en kommitté på 8-9 personer som har tittat på det här och försökt diskutera fram och tillbaka med varandra. Och det har varit förvånansvärt god överensstämmelse mellan oss som har jobbat med detta. Så att jag tror att i drygt 70-75% av fallen så har vi enats omedelbart utan någon ytterligare diskussion, eller med väldigt, väldigt lite diskussion. Och i resten av fallen så har det varit en diskussion fram och tillbaka, och i vissa fall så är det kanske bara en person som har varit emot de andra. I några enstaka fall så har det varit helt jämnt då.
Men arbete har även skett i andra kommittéer. Exempelvis har en kommitté arbetat med litteratur och att granska fågelnamnen. Och andra aktörer har gjort faktagranskningar i arbetet med listan. Bland dem finns representanter från den svenska taxonomikommittén. Men vilka är de? Jag kontaktade Martin Stevander, förstintendent för fågelsamlingen på Nationella museet i Skottland, verksam på Naturhistoriska museet i London och ledamot i taxonomikommittén.
Så BirdLife Sverige, som är Fågelföreningen i Sverige, har en kommitté som då hittills har haft uppdraget att fastställa den svenska fågellistan, och så då fågellistan i västra Palearktis. Det vill säga att göra bedömningar utifrån den senaste forskningen av vad som betraktas som en art, vad som betraktas som underarter och så vidare, och att hålla ordning på namn. Så det har taxonomikommittén gjort.
Ja, förutom att systematisera fåglar är arbetet att se till att de har svenska namn en central del av taxonomikommitténs uppdrag. Det kan tyckas vara ett ganska enkelt arbete, men att se till att flera tusen arter har olika namn och som ska anpassas till ständiga förändringar av arter och släktskap är inte alltid helt enkelt. Sädgåsen, alltså Akka som Nils Holgersson reser med upp till Lappland, är ett exempel. De finns idag i två underarter. Dels finns den så kallade tajgasädgåsen, en stor brun gås med mycket orange på näbben och som häckar i tajgan. Dels finns tundrasädgåsen, en mindre gås med mindre orange på näbben och som häckar på tundran. Problemet är att taigasättgåsen inte är så nära släkt med tundrasättgåsen som man skulle kunna tro.
De är närmast släkt med spetsbergsgäss, en helt annan art. Men en helt annan art som ser ganska annorlunda ut. Och de två är alltså systrar. Och sen så om man går längre tillbaka i tiden så delades de två från tundrasättgåsen. Om vi nu har två gäss som inte är varandras närmaste släktingar så kanske det inte är så lämpligt att ha namn som låter som att de är varandras närmaste släktingar. Så det är också någonting som kommer att komma i kommande uppdateringar. Mer passande namn som reflekterar de här släktskapen.
De kommer få namnen skogsgås och tundragås. När vi nu kommer få en ny lista kommer en ny kommitté att ansvara för den. Den svenska taxonomikommittén kommer därför inte längre att inneha rollen att fastställa fågeltaxonomin för Sverige. Men de kommer istället att få en ny roll, att vara i ett regionalt råd för fåglar i större delen av Eurasien och norra Afrika.
Och där kommer vi fungera som rådgivande till den taxonomiska kommittén inom ABLIST. Så det betyder att alla nya förslag som handlar om fåglar i det området kommer först att handlas av det här regionala rådet där vi kommer att sitta. Vi kommer också kunna ta egna initiativ och lämna förslag till nya uppdateringar om hur man ska se på artstatus eller indelningar. Där.
I och med allt arbete som lagts ner på att ta fram den här listan, vad finns det då för värde med att ta en sådan?
Jag skulle hävda att det är ganska viktigt till och med. På ett sätt kan man bara tänka att ja, men det är lite trevligt att om europeiska fågelskådare pratar med amerikanska fågelskådare så har de samma referensramar och ser inte olika på vad en art heter eller vad som betraktas som en art eller en underart. Men det finns som sagt viktiga aspekter på det. Framför allt så skulle jag vilja hålla fram arbetet med bevarande åtgärder.
Konsensus kring vad som är en art eller inte kan vara väldigt viktigt när det kommer till var man ska sätta in resurser i naturvård och bevarande arbeten.
Det finns vissa populationer som kanske har beskrivits som en art i en eller två av de här tidigare fågeltaxonomierna. Medan den i en annan taxonomi, en annan lista, har beskrivits som en underart. Och då kan det där vara lite grann som ett hinder. För ja, men, när beslutsfattare ska fördela pengar och sådär, är det verkligen värt att lägga insatser på det här? Är det ens en art? Och här så slipper man i alla fall den där konflikten. Det kommer, hoppas jag, och det är tanken, vara så att den nya globala taxonomin ABLIST, det är liksom den auktoritativa platsen att gå till. Det är liksom dit man kikar för att se vad som är vad.
När vi nu snart kommer få en gemensam lista betyder det inte att allt är klart. Långt ifrån. Det finns mycket kvar att forska om, säger Per Ahlström, professor i ornitologi vid Uppsala universitet, och lyfter bland annat fram så kallade kryptiska arter.
Det är arter som är oerhört lika varandra till utseendet, men som är distinkt skilda på något sätt, och det kan vara så att de kanske har olika sånger och olika parningsbeteenden, och i enstaka fall så kanske det bara är så att de är genetiskt oerhört skilda därför att de har inte haft kontakt på många miljoner år. De har inte haft något genutbyte på väldigt, väldigt lång tid. Men sådana så kallade kryptiska arter, det finns förmodligen ganska mycket som ännu inte är upptäckta, och det är de får man fortsätta att leta efter.
Vi får se hur många fågelarter vi har i framtiden. Producent var Lars Broström. Jag heter Filip Barenius.
Och det här var en återutsändning från igår. Vacker och gul, eller mest besvärlig? Ja, de flesta av oss har nog någon sorts relation till maskrosor. 9 minuter över 12 idag får vi följa med Vetenskapsradions Sara Sällström och träffa en forskare som menar att vi alla borde älska maskrosor. Och vi kan konstatera att kärt barn har många namn.
In English it's called the dandelion because that is coming from the French dent de lion, which means teeth of the lion.
Okej, så namnet dandelion på engelska kommer från det franska ordet för lejontand.
So the leaves are quite divided and they form these kind of big teeth on the sides. And so, yeah, with a bit of imagination, let's say, we could think that these are the teeth of from a lion's jaw.
Så det är bladen, de är så här flikiga och de här flikarna kan man tänka sig att de ser ut som lejontänder.
Men medan engelskan tog över franskans lejontänder och gjorde om det till dandelion, så skaffade franskan också ordet pissenlit för den solgula blomman.
And that means piss in bed.
All right, nice.
Pissenlit, kiss i sängen, för sin egenskap som vätskedrivande i traditionell medicin. Men kanske är det svenska namnet av de här som närmast beskriver vilken betydelse maskrosen har för det övriga ekosystemet. En ros för maskar och andra små djur.
We have a little insect here for example. There was just a little beetle that jumped off the flower. It's going through the grass there now.
Just det, en liten skalbagge hoppade ur den här maskrosblomman.
Yeah. And so they produce up to 80% of the pollen food at the moment. So it's a very important food source for these insects.
Ja, insekter gillar maskrosor. Och mer om maskrosens fascinerande liv hör vi i Vetenskapsradion idag vid lunchtid 9 minuter över 12. Sen 3 minuter över 2.
Det blir dags igen för ett långlopp för Vetenskapsradion Historias traditionsenliga lyssnarfrågemaraton med vår lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet i Karlsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sen vi började med det här med dina lyssnarfrågesvar i Vetenskapsradion Historia, Dick, så har du fått ett helt eget program. Dick Harrison svarar som sänds i P1 varje vecka. Och det ska du också göra idag, alltså förstås svara på lyssnarnas frågor om historia. Vad är det som är så kul tycker du? För det här har du gjort långt innan du och jag stött ihop med lyssnarfrågor om historia. Vad är det som är så kul att svara på såna här frågor om historia tycker du?
Så jag är i grund och botten en sån där folkbildande bildningsentusiast som alltid har ställt såna här frågor själv. Och sen när jag har lärt mig svaren så vill jag föra ut dem. Och det här ger mig möjlighet att göra precis det som jag hade önskat att folk gjorde när jag var liten. Få in den här kunskapen i folks skallar och dessutom upptäcka vad folk är intresserade av. Och då märker jag ju att det ofta är samma frågor som jag ställde för.
Och vi kommer snabbt till det i den första frågan i årets lyssnarfrågemaraton. Vi börjar med det här.
Have you confessed yourself this morning that you peril your life so frankly?
The sharp end! They will use the points!
Nu är det sommar, Dick, och det här ifrån filmen Ivanhoe är vi vana vid att höra på vintern. Traditionsenligt så har den visats på nyårsdagen. Hur många gånger har du sett den här filmen?
Inte så ofta, jag tröttnade i ett tidigt skede. Mm. Istället ser jag om en specialimporterad DVD, den gamla från 50-talet med Robert Taylor, Ivanhoe. Det är min original Ivanhoe med Elizabeth Taylor som Rebecca i Technicolor. Den kan jag se många gånger som helst. Däremot Sam Neill och Company på nyårsdagen, den har jag sett så att det räcker.
Vem var du kär i? Rebecca eller Lady Rowena?
Och svar får vi i Vetenskapsradion Historia idag efter 2 nyheterna. Eller lyssna i vår app Sveriges Radio Play då Dick Harrison svarar på en mängd frågor från lyssnarna. Inklusive denna lite mer personliga fråga från Tobias Svanelit.
Lyssna på Brottsutredarna
med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara Christine Meinstein för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven.
Vi rör oss bakom kulisserna i granskningar av spännande fall.
The assumption is the mother of all fuck-ups.
Måndagar i appen Sveriges Radio Play och torsdagar 11.35 i P1.
Per Berg heter jag som presenterat programmen denna juninatt som blivit junimorgon. Allt som återstår för mig är nu att lämna över till min kollega på P1 Morgon.
Ja, men välkomna till en tisdag morgon med P1 och mig, Pia Fridén, och en rad gäster, reportage och aktuella ämnen som vi hoppas ska intressera er. Dels ska det bland annat handla om officersutbildningen. Sverige befinner sig ju i det sämsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Så hur väl förberedda är de officerare som nu utbildas för strid? Inte tillräckligt eftersom utbildningen är för akademisk, menar kritiker. Det blir debatt om det här. Och de senaste dagarnas överbelastningsattacker mot SVT, vem eller vad kan ligga bakom och vad gör SVT för att skydda sig och vad är egentligen en överbelastningsattack? Vi hör också om matberedskap i kristider. Hur ska lantbrukare jobba för att kunna odla och mätta så många munnar som möjligt? Vi ska till en potatisåker utanför Kristianstad. Men nu är klockan 5:30. Här kommer Ekot med nyheter.
God morgon, här är Ekot. Ukraina har utsatts för omfattande ryska drönarattacker under natten. I huvudstaden Kiev har både bilar och byggnader börjat brinna efter att de träffats. I hamnstaden Odessa träffades bostäder och förlossnings- och sjukvårdsanläggningar, enligt lokala nyheter. Minst en person har dödats och fyra har skadats. Staten kommer i år lägga över 100 miljarder kronor på att stötta företag. Men det är oklart vad större delen av pengarna, 90%, kommer att ge för effekt. Det visar en kartläggning av myndigheten Tillväxtanalys. Åsa Hernerud är kanslichef där.
Det är ganska få. Det är ungefär 10% av alla de här insatserna, både på skatterna och riktade insatser då, som är effektutvärderade och som man då skulle kunna säga att ger det här den förväntade effekten eller inte.
Myndigheten har på regeringens uppdrag kartlagt hur mycket staten årligen lägger på företagsfrämjande, alltså pengar där syftet är att främja företagsinvesteringar och stärka konkurrenskraften. I år är summan drygt 122 miljarder kronor. Den största delen, 109 miljarder, är skattelättnader. Resten är riktade anslag.
Lättnader från hur mycket skatt man ska betala, som är då riktat specifikt mot olika branscher, till exempel nedsatt energiskatt för industrin, den typen av åtgärder.
Nedsatt moms för restauranger och sänkt skatt för rotarbeten är andra stora utgiftsposter för staten. Men slutsumman kan vara större än vad Tillväxtanalys har kommit fram till. Det kostar även för staten att fördela stöden.
Till exempel kostnaden för själva hanteringen, den har vi inte kunnat landa och den blir också stor.
Vad får vi då för pengarna? Av det statliga stödet till företagen är det bara en bråkdel som är utvärderat.
Att man inte liksom har följt upp dem ifall det är så att de ger den här avsedda effekten. Så där ser vi att det finns liksom en utvecklingspotential.
Reporter Filip Ramqvist. Flera personer har gripits efter en skottlossning under natten i Jakobsbergs centrum norr om Stockholm. Enligt polisen upplevde en man i 20-årsåldern att skotten avlossades mot honom, men han är inte skadad. Polisen har hittat spår av efter skottlossningen. I Colombia har mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay lett till en fullskalig politisk kris i landet.
När regeringen igår kallade till krismöte var det nästan ingen som ville komma. Istället skickade 9 oppositionspartier och oberoende partier ett brev till Colombias ombudsman där de sa att de inte känner förtroende för att president Gustavo Petro kommer kunna garantera ett fritt och säkert presidentval nästa år. Skälet är mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay i lördagskväll under ett valmöte i Bogotá. Han ligger fortfarande i kritiskt tillstånd på sjukhus och har hittills inte svarat på behandling enligt läkarna. Colombia har över en natt kastats tillbaka till 90-talet då politiker och presidentkandidater mördades på öppen gata. Polis och åklagare konstaterade igår att det kommer krävas en lång och komplicerad utredning med många inblandade för att hitta den som beordrat mordet. De vill inte heller svara på frågan om motiv. Flera av presidentkandidaterna som ställer upp i nästa års val säger nu att de inte känner sig trygga i den fortsatta valkampanjen. Lotten Collin i Buenos Aires.
I USA stämmer Kaliforniens guvernör Gavin Newsom nu regeringen för att inte följa landets konstitution. Det efter att president Donald Trump beordrat tusentals nationalgardister och 700 marinkårssoldater till Los Angeles där stora protester pågår. Enligt Newsom har presidenten brutit mot lagen när han kallat in nationalgardet som normalt sett är underställt guvernören. Så vädret. Tisdagen börjar soligt på många håll men i Götaland och Svealand mulnar det på följt av regn eller skurar. I södra Norrland fortsatt en hel del sol på dagen men över norra Norrland passerar ett stråk av regn. Temperatur allmänt mellan 10 till 15 grader. Ekots nyheter med Karina Segura Morberg.
P1 Sveriges Radio.
Hej och välkommen till denna kortare version av måndagens längre direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. I fredags så hade vi ett samtal från Hans. Han ringde för att prata kriminalvård. Detta med anledning av att Sverige har nått en överenskommelse med Estland om att hyra fängelseplatser i landet. Och det tyckte Hans är fel väg att gå. Paulina Åhlensson i Vänersborg hörde det samtalet och ringde för att replikera.
Ja, jag har arbetat i kriminalvården i 8 år så att... Och jag skulle vilja säga att det är tyvärr om nöden tvunget att göra så här. Mm. Att, för att man har vaknat lite grann i 11:e timmen och insett att man har gett polisen en massa resurser. Och det är ju väldigt bra, det säger jag ingenting om. Men sen har man inte tänkt på att man ska göra av de här människorna någonstans som man har lagfört så att säga.
Det finns för lite platser helt enkelt?
Ja, det är ju ingen hemlighet. Mm. Och det blir farligt till slut för både för de som sitter i fängelse och även de som arbetar. Framförallt känner jag då som tidigare har arbetat med detta att det blir en alldeles för stor påfrestning när man klämmer ihop så många människor på sån liten yta om man säger. Mm.
Mm. Och, när man kör, idag kör man med dubbelbeläggning och sådär liksom?
Ja, och nu hade vi en händelse i häktet i Uddevalla. Där man la 2 personer misstänkta för brott på 8 kvadratmeter 22 timmar om dygnet. Mm. Den ena misstänks ha mördat den andra. Och jag vet att mina kollegor de sliter verkligen för att göra vad de kan. Mm. Men det går inte. Alltså situationen är helt ohållbar. Och är då en lösning att man, tills man har byggt tillräckligt många fängelseplatser, att man får outsourca till Estland så må det vara hänt för att situationen som den är nu på svenska fängelser är ohållbar.
Mm, mm. Jobbar du fortfarande inom kriminalvården?
Bara på timmar.
Okej, och vilken roll har du jobbat? Liksom?
Jag har varit vanlig kriminalvårdare så att jag har ju varit kontaktperson till intagna då och jobbat allra närmast så att säga. Och man har ju den här devisen bättre ut och det tycker jag är ju jättebra. Man vill ju naturligtvis hjälpa människor att de kommer bättre ut. Mm. Men tyvärr är det så att den tiden finns inte. Mm. Så att man kanske får ta till en sån här extrem att flytta ut det helt enkelt.
Men kommer det här som en överraskning? Alltså, har man inte sett några tecken på att man har behövt fler fängelseplatser? Alltså, är det fel i kommunikationerna här och i planerandet? Eller vad tror du?
Ja, jag tycker att det kan man ju räkna ut med aktiekastellet nästan. Att om du nu sätter in resurser i första instans, som man säger, så kommer det ju fylla på. Du måste ju ha... Mm. Man har inte tänkt längre än näsan räcker. De här människorna måste man ju göra av någonstans. Man har ju liksom inte planerat alls.
Nej.
Tycker jag. Och det vad jag har förstått så pågår ju det. Man håller ju på för allt som man kan och bygger ut och så.
Mm.
Men det här med dubbelbeläggningar och sånt, det kommer inte att funka i längden. Det blir ju också så, det är ju en typ av människor som hamnar i fängelse, så är det ju. Och många har ett våldskapital, och när du tränger ihop för många sådana människor på för liten yta, eller vad man ska säga, så blir det ju slitningar.
Mm.
Och det går ut över personalen naturligtvis och andra intagna. Så jag är rädd för mina kollegors skull, alltså att någonting allvarligt händer. Mm. Att någon i personalen får sätta livet till.
När det är så fullbelagt eller till och med överbelagt på våra fängelser, är det så att den här vårdsidan, drabbas den av det här trångboddheten? Liksom?
Ja, det skulle jag säga. Det är ju också så att alltså när du hamnar i fängelse, du behöver ha någonting vettigt att göra.
Mm.
För annars så får man för mycket tid åt tankar, och det är jobbigt att sitta i fängelse i all sin dag. Det förstår man ju. Så du behöver en sysselsättning helt enkelt.
Ja.
Och blir man för många så finns det helt enkelt inte möjlighet för klienterna att ha en sysselsättning.
Mm.
Och det, att ha en sysselsättning fasta tider när du sitter inne, så är det steget lättare till att du fortsätter med det när du kommer ut.
Mm. Ja, intressant Paulina. Tack för att du ville vara med i programmet.
Ja, tack så jättemycket.
Hej.
Hej, hej.
Susanne Davidsson i Alingsås. Hej.
Hej, god morgon, god morgon.
God morgon. Vad vill du prata om?
Ja, jag skulle vilja så här i slutet av läsåret ge en stor och varm eloge till alla Sveriges fantastiska lärare och övrig personal på våra skolor. Alltså jag tycker de gör ett sånt fantastiskt arbete, och de uppmärksammas alldeles för lite. Och ibland så känns det som att skolan ska lösa alla problem som vi har i samhället. Och de gör allt vad de kan med det lilla medel som de har i stora grupper med barn som har särskilda behov och så vidare.
Mm.
Jag vill verkligen lyfta fram hur fantastiska de är och vilket hårt och fantastiskt arbete de gör. Och nu idag sa de på nyheterna att det är fler och fler föräldrar som också får besöksförbud för att de uppför sig dåligt mot lärare och övrig personal. Och det är sorgligt tycker jag.
Ja, verkligen. Men en liten bukett här innan avslutningen då? Ifrån dig.
Ja, men verkligen. Den största bukett som finns att få fram till alla som gör ett sånt fantastiskt arbete, verkligen.
Ja, ja men vad bra. Då framför vi det. Då delar vi ut
jättebra
de blommorna. Tack ska du ha.
Jättebra. Tack själv. Hej. Ha det bra. Hej, hej.
Anders Engelbrektsson i Göteborg.
Hallå där, Thomas.
Välkommen.
Tack så mycket. Du, jag ringer egentligen bara som en liten reaktion på en kvinna som ringde in. Jag kommer inte ihåg om det var i torsdags eller fredags, nere i Halland någonstans. Hon hade lite problem att det var 7 golfbanor som var där, och hennes, alltså det hon tyckte var jobbigt var väl liksom åtgången med vatten för att bevattna de här.
Mm. Hur många golfbanor behövs liksom?
Ja, typ så. Mm. Exakt. Mm. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att det finns några golfbanor som använder sig så här utav kommunalt vatten eller liksom vattenledningsvatten för att bevattna sina ytor, utan man jobbar ju såklart med regnvatten för det där, och det är ju magasinerar man ju upp i dammar, och i vårat fall, våran klubb ligger ute i Torslanda, långt ut västerut i stan, och vi har jobbat i flera år nu faktiskt med att bygga om våran bana. Vi hade problem 2018 med den där torra sommaren som var, och då insåg vi att vi har alldeles för lite vatten, tillgång till vatten för att kunna sköta ytorna som det är tänkt. Så att vi har faktiskt jobbat med det där sedan dess.
Mm.
Och för i vårat fall så leder vi av alltså dagvatten som kommer i markbrunnar och så ifrån hela området här, som rinner ner i en stor kulvert och som tidigare bara har runnit ut i havet egentligen. Det ledde vi av, så att det hamnade i våran primärdamm. Sen använde vi ju det och spruta ut på fairways och greener, för det är ju egentligen de ytorna som man måste vara noggrann med hur man sköter dem.
Mm. Så att det belastar inte och...
Nej, det är tvärtom. Ja. Alltså, man tar ju hand om vattnet på det sättet då. Och sen så vattnar man ju inte helt planlöst heller, utan gräset ska ju bara ha den mängden som är optimal, så att säga. Så att man hushållar ju väldigt med det där. Sen har man ju väldigt intrikata dräneringar som gör, för att vi vill ju inte att vattnet ska försvinna, utan det som kommer på, det rinner ju igenom, går ner i dräneringen och står tillbaka till dammen. Så att man har ju i princip en cirkulation på det vattnet som har, men så fylls det på när det regnar. Mm. Och jag tror att hon uttryckte sig lite, det blir lite som gräsöken med de här klippta ytorna som är då, och egentligen... Absolut, alltså fairways och greener, de är ju minutiöst skötta, så att säga, för det behövs ju för att bollen ska rulla, men alla ytor runt omkring i våran managementstrategi för banan, då vill vi bara ha högväxande gräs och, som inte behandlas överhuvudtaget, så, och det gör ju att...
Du menar liksom att en golfbana är inte bara de här gröna gräsmattorna, utan det är mycket annat också?
Det är jättemycket annat, och de här ytorna som är, det ser ju vi jättetydligt, för att vi har ju fått tillbaka en massa rödlistade arter. Vi har salamandrar som bor i de här stenskoningarna i dammarna. Och vi har mängder med djurliv, alltså harar och rådjur och allt möjligt som springer här. Liksom. Man ser verkligen hur de...
Vi det har finns en massa olika miljöer liksom på en golfbana.
Vi har
biotoper
helt enkelt.
Ja, vi har en diskussionstråd på vår Facebook-sida just om det här, med anledning av det samtalet i fredags. Och Nils, han skriver där, vad många inte känner till är att golfbanor kan vara viktiga för den biologiska mångfalden. En golfbana innehåller ofta en mosaik av olika biotoper som skogspartier, buskage, ängsmarker, högruffar, vattendrag och dammar, sandblottor och sandiga slänter. Rishögar, faunadepåer och högstubbar.
Det där låter ju lite roligt, men alltså det där är ju saker och ting som medvetet placeras ut och som gör en massa saker just...
De är skapade liksom, de här olika...
De är skapade för att det här ska bli optimalt, och där har man ju långtgående diskussioner med länsstyrelsen. Det är ju vattendomar som ska till, och det är tillstånd för olika saker liksom, och Naturskyddsföreningen är och inspekterar, och miljöförvaltningen är och inspekterar. Och
jag tror att många har,
det är fantastiskt, alltså, intressant.
Jag tror att många har en bild av golfbanor att det är, liksom, att det är någon slags motsats. Man skapar en konstlad miljö ute i naturen. Det kanske är främst de som inte spelar golf då.
Gissningsvis.
Ja. Intressant. En helt annan bild av golfbanorna. Tack så mycket, Anders.
Tack själv. Ha det bra. Hej.
Nästa Ring P1 startar 9:30 tisdag förmiddag. Om du känner för att vara med så tycker jag att du ska ringa till oss. Ring 020 22 10 10 Ring P1. Vad vill du prata om?
I samband med firandet av den muslimska högtiden Eid al-Adha, eller Stora Eid som den kallas, hålls andakten i P1 idag av Eido Al-Fakir från Stockholm.
Om du inte kan älska dig själv, hur i hela friden ska du kunna älska någon annan? Så avslutar RuPaul varje avsnitt av sin show. En värld fylld av glitter, peruker, kamp och kärlek. RuPaul's Drag Race är en reality-tävling där dragartister tävlar i allt från catwalk till komedi. Ofta med både humor och djup. Bakom den färgsprakande yta döljer sig ofta berättelser om smärta, avvisande och en djup längtan efter att bli sedd. Många av deltagarna i showen bär på sår från ett samhälle som inte velat ha dem, ibland till och med från sina egna familjer. Och ändå, när de lyckas älska sig själva, lyser de starkast av alla. Att älska sig själv låter ibland som ett verktyg. Något man ska göra för att lyckas bättre, nå längre, prestera mer. Men jag tror inte att självkärlek är ett medel till något annat. Den är målet i sig och uppstår som en konsekvens. Ett mål som inte handlar om att bygga upp en perfekt version av sig själv, utan snarare om att våga möta det som redan finns här. Att se hela sig själv, naket, ärligt, ömt. Det var just den strävan efter en perfekt version av mig själv som jag råkade fastna i. För en tid sedan blev jag plötsligt medveten om hur hårt jag ibland behandlade mig själv. Jag började lägga märke till att jag sällan uppmärksammade när jag gjorde något bra. Som om det var bara självklart. Men minsta lilla misstag kunde jag älta i dagar. Jag ställde krav på mig själv som jag aldrig skulle lägga på någon annan. Och en dag slog det mig. Om det här vore en annan person som pratade med mig så här, skulle jag ens vilja ha den personen i mitt liv? Antagligen inte. Jag hade nog känt mig spänd, osäker, på min vakt. Det var en smärtsam insikt. Men den blev också början på något nytt. Sedan dess har jag försökt förändra det där icke-kärleksfulla mönstret. Jag har börjat lyssna på tonen jag använder mot mig själv. Se över språket jag tänker med. Och påminna mig om att även när jag misslyckas kan min avsikt ha varit god. Det är svårt att bryta vanor som blivit normala, men det går. Sakta. Varsamt. Det finns en religiös värdering som jag lutar mig mot. Att alla människor är lika mycket värda. Det inkluderar mig. Om jag tror att någon annan förtjänar kärlek, så gör jag också det. Jag är inte så unik att jag faller utanför den sanningen. När jag återvänder till RuPaul's ord hör jag inte bara en uppmaning, utan också en påminnelse om att kärleken till mig själv och kärleken till den andra hänger samman. Den ena speglar den andra. För den som vet hur man älskar en annan människa vet innerst inne också hur man älskar sig själv. Sufiska teologen Rumi sa: låt vattnet lägga sig och du kommer att se månen och stjärnorna speglas i ditt eget väsen. Till dig som hör mina tankar, låt mig aldrig glömma att jag en gång var barn. Att det barnet var oskyldigt oavsett allt. Och att det barnet fortfarande lever inom mig.
Det var Eido Al-Fakir som höll i andakten i P1 idag. Du hörde även hans egen musik, Diaspora och Yarab. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Trump-administrationen rullar tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends.
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas och nu skräms forskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Lyssna på Klotet om vad som händer i världens största forskningsnation när man uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ett flakt lågtryck rör sig österut från Skagerrak till Gotland och vi har inga varningar. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten sydväst 9 till kuling 14 meter per sekund, under dagen vridande nordväst och avtagande i natt 5 till 10. Fram till i eftermiddag regn med måttlig sikt. Fiskebankarna och sydutsira 3 till 8 och vridande runt ett lågtryck. I kväll nordväst 8 till 13. Fram till i kväll regn med måttlig sikt. Skagerrak omkring syd 5 till 10, från i eftermiddag vridande nordväst och tidvis växlande. Fram till i kväll regn med måttlig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 6 till 11, ikväll vridande nordväst och något ökande, fram till sin natt regn med måttlig sikt. Vänern sydväst eller syd 3 till 8, i eftermiddag avtagande och växlande 1 till 5, från förmiddagen tidvis regn med måttlig sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, omkring sydväst 5 till 10, i natt avtagande och växlande 1 till 6. Regn med måttlig sikt passerar österut. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken, väst 5 till 10, i eftermiddag avtagande och vridande syd, i natt 2 till 7 och tidvis växlande, från ikväll regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst eller växlande 2-7 meter per sekund. I eftermiddag omkring syd. Mest god sikt med någon skur. Och imorgon fortsätter lågtrycket österut över Östersjön och Finska viken. På Västerhavet blåser då en nordvästlig vind, men på Östersjön och Bottniska viken sydliga vindar vridande nordväst. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 22 cm över nollnivån i RH2000, Ratan 15 över, Sundsvall 13 över, Stockholm 22 över, Karlskrona 26 över, Klagshamn 23 över, Göteborg och 10 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Så aktuella observationer, Torsminde, syd 8 meter per sekund, också i fyr väst 2. Skagen och Nordkoster, båda sydväst 6, Väderöarna sydväst 10. Måseskär sydväst 8, Pålgrunden syd 7, Naven syd 3, Vinga sydväst 8, Nidingen sydväst 7. Anholt sydväst 6, Hallandsvädra sydväst 7, Drogden, Falsterbo och Arkona alla sydväst 6. Skillinge syd 1, Hammerodde sydväst 4. Hanö, Utklippan, Ölands södra udde och Ölands norra udde alla sydväst 5. Harstena väst 4, Hoburg väst 6, Östergarnsholm väst 7. Fårösund väst 5, Gotska Sandön saknar uppgift. Landsort väst 8, Skarpö väst 2, Svenska Högarna väst 4, Söderarm väst 5. Finska Utö väst 3, Nyhamn väst 4, Märket nordväst 5. Örskär nordväst 7, Äggegrund nordväst 5, Kuggören nordväst 4. Brämön nordväst 5, Lunge väst 5, Skagsudde nordväst 3, Järnesklubb nordväst 2. Holmen och Bjureklubb båda väst 2, Piterönskär nord 1. Rödkallen nordost 4, Kemifyr nord 6 och Storön nord 2 meter per sekund. Vi hörs igen om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
Varmt välkomna till P1 Morgon och god morgon Alexander Ceylon Lund som ger oss Ekots nyheter strax.
God morgon, vi hör bland annat nya uppgifter om säkerhetspolisens utredning mot en svensk diplomat och en svensk kurdisk politiker.
Om en stund är vi på plats i Los Angeles och demonstrationerna som pågår där, och sent igår kväll meddelade president Trump att han utöver tusentals nationalgardister också kommer att skicka hundratals marinkårssoldater till LA. Och vem eller vad kan ligga bakom de senaste dagarnas överbelastningsattacker mot SVT? Pia Fridén heter jag och nu är klockan 6.
Det blir nyheter. Mail om NATO-processen viktigt i uppmärksammade Säpo-utredningen mot diplomat och politiker. Osäkert vad statligt miljardstöd till företag verkligen får för effekt visar ny kartläggning. Och politisk kris i Colombia efter mordförsök mot presidentkandidat. Några av rubrikerna idag. Ja, ett mejl om Turkiet och den svenska NATO-processen har stor betydelse i säkerhetspolisens utredning av det uppmärksammade fallet där en svensk diplomat och en svensk kurdisk politiker misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det är enligt uppgifter till Ekot. Mejlets avsändare, Turkiet-ambassadören Mikael Salin, är själv förvånad.
Ja, min reaktion är naturligtvis den allra största tänkbara förvåning med tanke på min verksamhetsart nu för tiden, och att det här med att ha med hemliga uppgifter att göra, det finns inte i min värld, och därför så är jag liksom totalt undrande och frågande.
UD-diplomaten och den svensk-kurdiska politikern greps den 11 maj i år, men en polisanmälan upprättades hos Säkerhetspolisen redan den 8 oktober 2024. Misstankarna gäller grov obehörig befattning med hemlig uppgift mellan oktober 2022 fram till maj i år. De var vid gripandet skäligen misstänkta, vilket är den lägre misstankegraden. Utredningen som leds av Riksenheten för säkerhetsmål omgärdas av stor sekretess.
Men enligt uppgift till Ekot spelar ett mejl från den tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Salin alltså en viktig roll i utredningen. Mejlet handlade om Turkiets roll i den infekterade NATO-processen och ska ha förmedlats av den brottsmisstänkte diplomaten till den kurdiske politikern som är svensk företrädare för det kurdiska självstyret i Syrien.
Själv säger Mikael Salin att han inte minns det specifika mejlet. Han säger att han under den här perioden inte hade något formellt uppdrag för regeringskansliet, men att han under NATO-processen delade med sig av analyser och tankar till bland annat utrikesdepartementet.
Faktiskt också lite nyfiken, vad i all sin dag är det för ett mejl?
Minns du att du har skickat ett sånt mejl?
Jag har skickat en mängd mejl och skrivit en mängd artiklar och pratat en mängd gånger i radio och tv om de här frågorna. Det har liksom kommit att bli min nisch efter min långa befattning just med Turkiet efter att ha tjänstgjort där.
Han säger samtidigt att hans analyser aldrig är baserade på någon hemlig information utan bygger på öppna källor. Även på utrikesdepartementet har brottsmisstankarna kring mejlet väckt förvåning. En källa uppger att uppgifterna i mejlet inte kan betraktas som hemliga. Den misstänkte diplomaten och den svensk-kurdiske politikern förnekar brott. De avböjer intervju.
Åklagarmyndigheten Mats Ljungqvist.
Förundersökningen leds av åklagare Mats Ljungqvist på Riksenheten för säkerhetsmål. Han får ta del av Ekots nya uppgifter.
Nej, det har jag ingen anledning att kommentera.
Reportrar Daniel Öhman, Hiwa Abdelsade, Per Kudo och Mattias Pleijel. Och vi ska säga att Mikael Salin, som vi hörde här i inslaget, är tidigare Turkiet-ambassadör. Staten kommer i år lägga över 100 miljarder kronor på att stötta företag, men det är oklart vad pengarna kommer att få för effekt. Det visar en kartläggning av myndigheten Tillväxtanalys. Åsa Hernerud är kanslichef där.
Det är ganska få. Det är ja, men ungefär 10% av alla de här insatserna, både på skatterna och riktade insatser då, som är effektutvärderade och som man då skulle kunna säga att ge det här den förväntade effekten eller inte.
Myndigheten har på regeringens uppdrag kartlagt hur mycket staten årligen lägger på företagsfrämjande. Alltså pengar där syftet är att främja företagsinvesteringar och stärka konkurrenskraften. I år är summan drygt 122 miljarder kronor. Den största delen, 109 miljarder, är skattelättnader. Resten är riktade anslag.
Lättnader från hur mycket skatt man ska betala, som är då riktat specifikt mot olika branscher, till exempel nedsatt energiskatt för industrin, den typen av åtgärder. Och skatteutgifterna är stora, de är 8 gånger så stora som vad vi kan beräkna i riktade liksom anslag.
Nedsatt moms för restauranger och sänkt skatt för rotarbeten är andra stora utgiftsposter för staten. Men slutsumman kan vara större än vad Tillväxtanalys har kommit fram till. Det kostar även för staten att fördela stöden.
Till exempel kostnaden för själva hanteringen, den har vi inte kunnat landa och den blir också stor.
Vad får vi då för pengarna? Av det statliga stödet till företagen är det bara en bråkdel som är utvärderat.
Okej, men har det här gett till exempel då större avkastning inom ett företag eller högre sysselsättning eller vad det nu är?
Men om jag tolkar det rätt då, 90% av de här pengarna kan vara pengar i sjön egentligen?
Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot att man inte liksom har följt upp dem ifall det är så att de ger den här avsedda effekten. Sen så kan de ju verkligen ge effekt. Det är ju ändå nedsättningar som företagen får eller direkta rådgivning och stöd. Men det finns inget systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera det. Så där ser vi att det finns liksom en utvecklingspotential.
Reporter Filip Ramqvist. Flera personer har gripits efter en skottlossning i Jakobsberg norr om Stockholm i natt. Enligt polisen ska en man i 20-årsåldern ha upplevt att det avlossades skott mot honom, men han ska inte ha skadats. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Minst en person har dödats och 4 skadats i ryska attacker mot hamnstaden Odessa i södra Ukraina i natt enligt lokala myndigheter. Också huvudstaden Kiev utsattes för massiva ryska drönaranfall under natten, uppger stadens borgmästare. I Los Angeles fortsatte protesterna för 4:e dagen i rad mot migrationsmyndigheten och dess tillslag mot papperslösa migranter, samtidigt som Trump-administrationen aviserat att den tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar av nationalgardet till Los Angeles.
Utanför den federala byggnaden i Los Angeles samlades demonstranter på nytt under måndagen och det var upprörda känslor hos många.
So we want Donald Trump to get the message. We're going to stand up for our rights and we're going to stand here for our families. You're not taking our families no more. We are going to stand for our rights. You're not taking our families no more. Get that to your mind.
Vi vill att Donald Trump ska förstå vårt budskap. Vi tänker stå upp för våra rättigheter. Ni tar inte våra familjer längre, sa en av demonstranterna och visade mig ett stort blåmärke efter en gummikula från gårdagens sammanstötningar med polisen. Måndagens demonstrationer var inte lika stora som de i helgen. Under kvällen skingrade poliserna demonstranterna, men protester fortsatte på olika platser runt om i staden under kvällen. Händelserna i Los Angeles har lett till att motsättningarna mellan Trump-administrationen och de styrande i Kalifornien har vuxit. Både Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass har protesterat mot Donald Trumps beslut att skicka 2000 medlemmar från nationalgardet till Los Angeles. Något som de hävdar kan leda till att oroligheterna i staden eskalerar. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har sagt att han kommer att stämma Trump-administrationen för deras beslut. Trump-administrationen har svarat med att beordra ytterligare 2000 medlemmar av nationalgardet till Los Angeles, totalt 4000 alltså, samt 700 marinsoldater. Samtidigt har det arrangerats fler protester runt om i landet mot deportationer av migranter, bland annat i Sacramento, San Francisco i Kalifornien och i Dallas i Texas. Roger Wilson, Los Angeles.
Greta Thunberg och de andra aktivisterna som gripits av israelisk militär har tagits till flygplatsen utanför Tel Aviv för att utvisas till sina hemländer, uppger Israels utrikesdepartement, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De 12 aktivisterna greps i samband med att deras fartyg som närmade sig Gazaremsan bordades av israelisk militär. En talesperson för den israeliska människorättsorganisationen Adalla säger till TT att aktivisterna ska förhöras innan de skickas till sina hemländer. I Colombia har mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay lett till en fullskalig politisk kris i landet.
När regeringen igår kallade till krismöte var det nästan ingen som ville komma. Istället skickade 9 oppositionspartier och oberoende partier ett brev till Colombias ombudsman där de sa att de inte känner förtroende för att president Gustavo Petro kommer kunna garantera ett fritt och säkert presidentval nästa år. Skälet är mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay i lördagskväll under ett valmöte i Bogotá. Han ligger fortfarande i kritiskt tillstånd på sjukhus och har hittills inte svarat på behandling enligt läkarna. Colombia har över en natt kastats tillbaka till 90-talet då politiker och presidentkandidater mördades på öppen gata. Då var det knarkkungen Pablo Escobar som låg bakom många vatten.